drar bort och följs av uppsprickande molntäcke. 10-15 grader där, lite lägre temperaturer i fjällen. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg. Nu är det dags för Radiosporten med Moa Brander.
Malmö FF körde över serieledaren Djurgården i Damallsvenskan med hela 4-0. Amerikanskan Issi Dakila blev hjälte för MFF med 2 mål. Men flest poäng blev det för Tuva Skog som gjorde 3 assist.
Jag tycker vi går in och approachar den här matchen på ett jättebra sätt. Vi vinner duell, vi löper mycket, vi pushar redan från första minut egentligen. Så en jättebra kollektiv match och kul också att vi får hålla nollan men också göra 4 mål. Så att jättekul.
Djurgården toppar fortsatt tabellen och Malmö FF ligger 2 när de andra topplagen Hammarby och Häcken inte har spelat sina matcher för omgången. Finalen i Franska öppna på damsidan är i sitt slutskede och det är en rysare. Arina Sabalenka och Coco Gauff gör upp om titeln i Paris. Tredje och avgörande set pågår där i ställning 5-3. Varken Sabalenka eller Gauff har vunnit titeln i Franska öppna tidigare.
P1, Sveriges Radio.
Det är pingstafton. Tidig lördag kväll, klockan är 6 och nu är det dags för helgsmål här i Sveriges Radios P1. I kväll hör vi Irma Schultz betraktelse och programmet inleds med kyrkklockan i Näsby kyrka.
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Det finns en viss sorts stora honungsbin som vid annalkande fara vänder sina magar uppåt, blottar bålen och länkar ihop sig med varandra till ett stort nät. Sen gör de vågen. Ni vet som när en läktare full med åskådare rör sig så att det på håll ser ut som om en våg drar genom folkmassan. Honungsbina fladdrar med sina vingar synkroniserat och på något slags kommando så att hela nätet böljar. Detta beteende kallas skimrande. Det glimmar som guld, som eld. Och guldgult gyllene fladdrar nog varje enskilt bi, men det är bara tillsammans med många andra som det hela får sin riktigt skimrande effekt. Jag tänker på det här beteendet som en sorts aktivism, en fredshandling. Ett enskilt bi har inte mycket att sätta emot när ett rovdjur närmar sig, men tillsammans med många andra viftar det med sina gyllene vingvimplar om fred, viftar för att undvika konflikt och konfrontation. Och jag tänker på bina när jag läser dagens episteltext. När jag läser om tungorna av eld som fördelade sig på de församlade. Hur det måste ha skimrat. Hur de var och en kom i rörelse och fick mod att tala med de ord som anden ingav dem. Hur de alla liksom brinner i anden. De talar så att de som hör dem blir hänförda och förstår vad som sägs, var och en på sitt eget språk och samtidigt bortanför alla språkliga gränser och begränsningar. Anden ger liv. Allt som varit abstrakt blir på något sätt konkret. Dopet i helig ande är en erfarenhet som kan omvandla en människa på djupet av sitt väsen, verka helande och läkande. Kärleken som strömmar in i och genom oss, vi äger den inte, vi kan bara öppna oss för den och ge den vidare. Dopet i anden är också en mystik erfarenhet som blottar det fördolda under bråkdelen av en sekund. En erfarenhet av djup gemenskap med allt levande.
Hon kommer ut för ängarna vid Sjugarby. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. Ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by. Där aldrig det dammar och vandras. Vilka stigar har du vankat så att solen dig ej bränt? Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt? Att ditt blod inte brinner som det andras. Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår, och din panna är som bogiga månen. När över bergsängs backar han vit och lutad går och lyser genom vårliga slår. Jaktlejornas liv och gula liljeklockor ringa helgsmå och frid. Knapp knäggar hagens fåle, knapp räker follans skid. Knapp piper det i Svalbo och Lundar. Nu går Dalarnes utvald framför andra, du är önskad av en var. Vad går du då ensam och begrundar? Du är som jungfrun kommen från sitt första nattvardsbord, som i den tysta pingstnatt vill vaka med all sitt hjärta. Bävan och tänka på det ord hon förnummit och det under hon fått smaka. Mm. sen. Din moder månde sorga att du struvar så alen. Du är liten och bräcklig som knäcker pilens gren. Och i skogen går den slående björn. Ack, den rosen som du håller är ditt tecken och din vård. Den är bringad av en ängel från en salig örtagård. Du kan trampa på ormar och törnen. Ja, den strålen som ligger så blänkande och lång ifrån aftonrodnans fäste över sin. Du kunde gå till paradis ikväll din brudegång på den smala och självande
Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vad är egentligen ett modersmål? Varje far och varje mor vill skydda sina barn från fara. Kanske att vårt verkliga modersmål är kärlekens och fredens språk. För vad har allt levande gemensamt? Jo, en önskan om liv. Ett liv i frid, utan oro eller hot om våld. Nu är det pingst, påsktidens sista högtid, påskens sigill. Och i kyrkan får vi äntligen plocka fram de röda textilierna. Röda som rosor, som det pulserande blodet. Och livet har fått en vägledare. Den heliga anden, tröstaren, hjälparen, som, om vi lyssnar, kan leda oss i en allt mer kärleksfull riktning. Att sträcka ut armarna och blotta sin mage mot faran väcker instinktivt en känsla av sårbarhet. För där innanför bålen ligger våra inre organ mer oskyddade än innanför ryggradens revbensgaller. Och kanske är det fler än jag som minns barndomens fotbollsmatcher och hur det kändes när bollen kom farande och slog luften ur den, mitt i solarplexus, den sköra punkt där nervtrådarna flätats samman och strålar ut som en sol. Det är kanske inte så konstigt att många av oss har lite dålig hållning. Vi skjuter fram våra axlar för att inte gå omkring så oskyddade. En vän till mig vill ofta gå armkrok, liksom för att höra ihop, inte gå ensam. Pingstens alla brudpar går altargången fram och håller i sig i varandra, nervöst och förväntansfullt. Länk fogas till länk för att göra en kedja tålig. Aktivister krokar ihop sig för att stoppa tunga maskiners framfart. Stämma efter stämma bygger så småningom en kör. Liksom honungsbina tar vi hjälp av varandra. Det finns så många sammanhang som samtidigt är både sköra och starka. Sköra i sin enskilda beståndsdel, starka som massa och mängd. Gode Gud, hjälp oss att alltid ha för ögonen att vi lever på denna enda jord. Att vi är en mänsklighet. Guds vinden som krusade vattnet i skapelseberättelsen är samma Guds vind som i form av en duva undersökte om jorden var beboelig igen efter den stora översvämningen och kom tillbaka med en olivkvist. Vägled oss med din heliga ande. Mana oss till ett liv i Jesu efterföljd. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Vi hörde Irma Schultz i Helgsmål och Ann-Kristin Hedmark som sjöng Jungfru Maria. För ljud och mix står Mikael Brodin och programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Nu i P1 om stormaktstidens trädgårdar. Över till Tobias Svanelid och Urban Björstadius.
Vetenskapsradion Historia befinner sig på Rosendals trädgårdar, precis i anslutning till trädgårdscaféet här på Kungliga Djurgården i Stockholm. Det sprutar vatten runt omkring i några av rabatterna här, och i övrigt så är det ju mängder av buskéer, tror jag det heter i alla fall i Versailles-trakten, alltså häckar, och det är vinrankor till och med som börjar gro här. Tulpaner i stora odlingslådor och äppellundar överallt omkring oss. Urban, underbart så här års.
Ja, vi går ju verkligen in i den säsongen nu, och då är det ju så att det är ju faktiskt inte bara de som har egen trädgård som är intresserade av det här med att odla, utan man kan ju ha kolonilott eller för all del odla i lådor på balkongen.
Mm. Hur gröna fingrar har du egentligen?
Inte alls, kan jag säga. Min hustru har gröna fingrar, jag har inte alls. Jag förknippar det med ganska mycket tvång, ångest. Oj. Ja, nej, men alltså, när jag var yngre så jobbade jag extra åt en kompis som hade egen trädgårdsfirma, och för att ta ett exempel av många så blev jag satt att rensa ogräs med en ganska stor slänt till en privatbostad.
Ja, det tycker ingen är kul.
Nej, men till saken att när jag var nästan klar och tyckte att jag var ganska nöjd med jobbet jag hade gjort den dagen, då kom kvinnan i huset hem och undrade varför jag hade rivit upp alla hennes nyplanterade växter. Nej. Och där har du mina kunskaper och mitt intresse för den här gröna i ett nötskal. Jag tycker det är jättefint att vara i en trädgård. Jag tar gärna en kopp kaffe och en fika.
Men du skulle aldrig få jobb här på Rosendal, kan man säga.
Nej, jag skulle framförallt, alltså jag tycker inte att trädgård, alltså trädgård, jag älskar trädgårdar. Det är helt fantastiskt. Men jag njuter av dem hellre som besökare än att liksom arbeta med dem. När någonting blir tvånga. Men vi ska återkomma till det programmet, var i tjusningen med trädgårdar faktiskt består. För det finns ju faktiskt de, som min hustru till exempel, som tycker just att detta med att påta, att ligga på knä i landet, är att det är tjusningen. Mm.
Det är det verkligen. Många av oss älskar de här miljöerna, trädgårdarna, och vi ska berätta om trädgårdens historia i dagens Vetenskapsradion Historia. Urban, ska du gå iväg och träffa vår första intervjuperson?
Ja, vi knatar iväg och gömmer oss här bakom buskarna så länge.
Ja. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800 heter den andra delen som nu är aktuell. Det här är en bokserie på tre delar som nu alltså är komplett och som berättar svensk trädgårdshistoria från den allra äldsta forntiden fram till våra dagar. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800, alltså stormaktstidens kungars förhållande till slottsträdgårdar och parker, men också fattiga backstusittare och hur de förhöll sig till trädgårdsterapi och lustfylld odling.
Ja, vi har hittat en plats här bakom humlen faktiskt. Men allra först innan vi går in på humlegårdar, Jens, du har ju faktiskt grävt precis här. Man brukar säga gräv där du står, och det har du gjort här på Rosendals trädgårdar.
Ja, det var ett lite ovanligt uppdrag. Som vi jobbade för Djurgårdsförvaltningen då, Kungliga hovstaterna. De renoverade Rosendals kring slottsträdgården inför kungens jubileum för några år sedan. Och då var vi med och tittade på hur den här trädgården var konstruerad tidigare då.
Hur var den konstruerad tidigare?
Ja, det bland annat så gick det att se att det fanns en väldigt fin trädgårdsplan, eller finns fortfarande, över den här trädgården. Men problemet med sådana här trädgårdsplaner är att man vet inte vilken mån är det fantasi, vilken mån är det realiserat. Och i det här fallet så gick det verkligen att se att hela den här planen i princip var realiserad med lite små detaljförändringar.
Arkeologin, förstår jag, det har bidragit med ganska mycket ny kunskap bara de senaste åren när det kommer till svensk trädgårdshistoria.
Ja, man kan säga att trädgårdar är en ny form av arkeologisk lämning som vi har lärt oss att hitta de senaste två decennierna. Det börjar ju med att man liksom gjorde arkeologi i kända trädgårdar. Alltså den trädgårdsarkeologin har funnits ganska länge. Men att lära sig att hitta trädgårdar där man inte vet att det finns en trädgård från början, så att säga, det är det som, så att säga, verkligen har lyft trädgårdsarkeologin den sista tiden. Och det har gjort att vi hittar mer och mer trädgårdar. Plötsligt har trädgårdarna så här börjat blomma igen. Alla glömda trädgårdar som ligger under jorden.
För nu står vi ju som sagt på Kungliga Djurgården. Men det som du skriver om i den här antologins andra del då, det är ju allmogens trädgårdsodlingar. Alltså, jag tänker mig då skiljer sig kanske ganska mycket från Kungliga Djurgården. Men alltså, varför är allmogens trädgårdsodlingar intressant att skriva om eller forska om?
Dels är det för att det har varit det här med att omhuruvida allmogen, alltså det vill säga den jordbrukande befolkningen på landsbygden, men jag har även inkluderat andra grupper i det, som skärgårdsbefolkning och samer, och så att vi försöker få med så mycket av Sveriges befolkning som möjligt som inte är adel och präster eller borgare. Har de haft trädgårdar? Det har varit en fråga som man under lång tid har ställt sig. Och under ganska lång tid så har man haft olika åsikter om det var så eller inte. En del har verkligen varit säkra på att nej, allmogen, vanligt folk odlade inte trädgårdar. Det var fint folk som gjorde, och sen spred det fina folket sin kunskap till bönderna, så att säga. Men det som har då kommit fram genom arkeologin de här sista decennierna är just att nej, allmogen har verkligen haft en trädgårdskultur, och den går tillbaka i förhistorien. Den är lika gammal som alla andra trädgårdar. Och det gör ju också att eftersom allmogen utgjorde alltså någonstans 98-99% av befolkningen, så var ju det här de trädgårdarna som var vanligast förr.
Men kallade man allmogens odlingar för just trädgårdar då? För jag tänker att ordet trädgård, ja, men det signalerar ju någonting av den här miljön som vi befinner oss i nu.
Ja, nej, inte alltid. Trädgårdsbegreppet har liksom skiftat betydelse genom tiden. Och i det äldre begreppet trädgård så är det en mer specifik betydelse, att just träd, fruktträdsodling till exempel, man menar då. Men vi menar, när vi säger trädgårdar, då menar vi ett vidare begrepp. Vi räknar in kolgårdar och kryddgårdar. Även humleodlingar i det här fallet. Humlen har man faktiskt känt till länge. Men just kol- och kryddgårdar, odling av medicinalväxter, grönsaker, och den saken är ju också en väldigt stor del av trädgårdsodlingen. Men det är ju också så att även trädgårdar, alltså fruktträd, odlades av allmogen. Inte alltid på de, enligt de normerna som överheten satte upp för hur trädgårdar skulle se ut. Utan det fanns, man odlade, så att säga, mer ibland bärsådda och så att säga, inte rotäkta, eller rotäkta då, fruktlundar, så att säga. Så att de här trädgårdarna som allmogen hade såg inte alltid ut som, så att säga, trädgårdar skulle se ut.
Men alltså trädgårdar, humlegårdar, kolgårdar, kryddgårdar, och som du säger, vi står ju vid en humlegård här nu. Vad var skillnaden mellan de här olika gårdarna, om man får säga så?
Ja, det där är lite knepigt, för det finns ju de här begreppen beskriver ju olika sorters odlingar. Och man har liksom länge tänkt att det var ett väldigt strikt system, att i humlegården där odlar man bara humle, och i kolgården där är det kol och grönsaker och så vidare. Men det man kan se, både med arkeologi men också genom historiska källor, det är att det där systemet inte alls var så strikt, utan det förekommer verkligen att man hittar odling av grönsaker i det som kallas humlegård. Och ibland hittar man fruktträd i kolgården, så att säga. Utan de här beskrivningarna är snarare påsatta i efterhand, kanske beroende på vilken karaktär hade just den här, det vi kallar då, det här paraplybegreppet trädgård, vilken karaktär har den? Ja, men det här kallar vi en kolgård, fast det står ett par fruktträd och några humlestänger där också, till exempel.
Men alltså rent konkret då, vad var det man odlade?
Ja, alltså det är en jättestor mängd. Det är ju väldigt mycket grönsaker, rotfrukter och sådär som vi känner igen idag. Men också örtkryddor och så. Vi har liksom alla de klassiska örtkryddorna som vi använder idag i köket. Som i synnerhet persilja och dill. Men också jag menar, som gräslök, många olika andra typer av lök, vitlök och så vidare. Från 1500-talet och framåt kommer ju bärodlingen med vinbär och sådana saker. Vi har naturligtvis alla frukterna och så har vi ju grönsakerna med olika typer av kål, rova. En ny grönsak som kommer under den här tiden på 1500-talet ungefär är ju kålroten som uppstår förmodligen spontant genom en mutation någonstans i Finland som ju då är en del av Sverige och som sen när den exporteras till Europa kallas för Swedes eller rutabaggar då som är det svenska ordet för kålroten. Så det är en av de få kulturväxterna som sprids liksom från Skandinavien söderut då.
Men alltså frukt och bär då, för att ta ett exempel, vad användes det till?
Alltså frukt och bär verkar i hög grad ha använts för att göra, alltså det har varit tydligt att det är attraktivt. Man vill gärna äta det här. Man kan se till exempel i skriftliga källor när hospitalsjon får mat på 1500-talet så kan vi se att på söndagarna så får de ibland frukt också till exempel. Eller viss typ av annan mat. Eller det kan handla om bär och sådär också. Grödorna sätter så att säga, det är det som bygger matkulturen och gör maten intressant. Man har länge velat illustrera allmogens mathållning som att den är väldigt grå. Det handlar om gröt och väldigt lite kött i princip. Och olika typer av så här sådrätter, alltså spadrätter och så. De är ju vanliga, men de här, alltså alla de här bären, de här kryddorna och de här frukterna. Och jag skulle också i synnerhet säga att örtkryddorna, de omnämns inte i de skriftliga källorna. Ibland står det så här, ja, men ta örtkryddor, du vet själv vilka. Alltså det är en kunskap som alla förväntas ha. Den är onödig att skriva ner så att säga. Men det gör ju att den har blivit osynlig för oss. Och att det här med kryddor har man liksom förknippat med högre stånden. Men det verkar ha varit väldigt vanligt bland allmogen också.
Om man skulle måla med de breda penseldragen då, de långa linjerna. I det här bandet så skriver ni, alltså det handlar om ungefär 300 år, men det har ju naturligtvis varit en historia före dess och en historia efter det. Men alltså under de här 300 åren då, alltså vilken utveckling skedde i allmogens odlingar?
Ja, det sker ju flera utvecklingar. En stor odling som jag tror äger rum är kring reformationen, det vill säga när Sverige går från katolskt till reformärt. Och det här sker i början av 1500-talet, 1530-talet läggs väldigt många kloster ner. När klostren läggs ner så frigörs en stor mängd personal från dem. Och klostren har en väldigt stark trädgårdskultur med mycket grödor och odlingskultur. Och den här personalen frigörs från klostren så går de tillbaka in i så att säga, högre stånd och borgerskap såklart. Men även bland allmogen. Och det gör att allmogen liksom fick en boost av en massa nytt know-how i början av 1500-talet. Och under samma tid då, det är då vi ser till exempel vinbären och det är många nya medicinalväxter och sådär dyker upp i både i städer bland så här vanligt folk men också på landsbygden.
Och vad har varit mest spännande i det här projektet tycker du?
Jag har haft förmånen att få skriva en historia som tidigare inte har skrivits. Alltså ingen har skrivit om allmogen. Jag har ju skrivit om allmogens trädgårdskultur mellan 1400 och 1700. Så mitt kapitel är lite äldre än de övriga som skriver det här boket. Ingen har skrivit det förut. Och det är ju riktigt. Så jag är den första som har fått formulera det här på ett sammantaget sätt med alla de här källorna ihop då. Det har varit väldigt roligt. Men sen den stora grejen med det här verket tycker jag, det är ju att få samla alla de här disciplinerna. Vi är ju konstvetare, etnologer, agrarhistoriker och så jag som är någon slags liten geologbiolog som tillsammans ska liksom baka ihop det här, den här kakan. Det har varit jättekul.
Tack så mycket så länge ska jag säga, Jens Heimdahl. Vi ska tillbaka till Tobias Svanelid som befinner sig bakom någon annan buske här någonstans i Rosendals trädgårdar på Djurgården i Stockholm.
Ja, det stämmer. Vi står i Äppellunda, det är väl här egentligen. Åsa Arland, du är hortonom, docent i agrarhistoria och universitetslektor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet och en av författarna i det här nya trädgårdshistoriska verket. Är det äppelträd här?
Ja, det är det.
Gravensteiner står här till och med, just det.
Just det, och de är ju dessutom ganska gamla som du ser. Det vi står under har nog stått här ganska länge.
Ja, just det. Och det är rätt mycket träd här. Det kommer bli mycket frukt så småningom. Och runt omkring oss så sitter det på picknickfiltar men också vid små parkbord. Folk som njuter av den här årstiden. Och det har man ju uppenbarligen gjort om man ska förstå det du skriver om hur man egentligen i alla tider, men alltså under det här 15, 16, 1700-talet som du skriver om, har njutit av trädgårdar verkligen. Om vi ska liksom försöka förstå då, vad fyllde trädgården egentligen för funktion för Sveriges trädgårdsnjutare?
Ja, alltså det är ju det här med trädgård att den har så många, den spelar så många olika roller i våra liv, så är det ju fortfarande att vi kan både få mat och olika nyttigheter av den, och vi kan odla vår själ i den, vi kan finna att vi kommer tillbaks till något liksom lugn, så det kan ha en nästan terapeutisk funktion, det kan vara att vi samlas med våra vänner i den och med familjen och äter ute och vi sitter ute, vi kanske sitter och drar oss undan och läser i en liten bok någonstans, mm. Eller skriver något brev, eller nu för tiden kanske vi tittar på paddan, vad vet jag. Men det är ju det här, det är ju de här funktionerna som vi liksom har, när vi har jobbat med den här boken eller jag har skrivit om den, så har jag just försökt se också, vad har människor gjort? Och det är ju uppenbart att man har odlat och alla de här sakerna som vi ju så väl förknippar med en trädgård, men det är ju också ett rum där vi vistas och där vi vistas över tid. Och vad har vi gjort då? Det visade sig att människor har gjort alla de här sakerna. De har spelat spel och de har sällskapat och de har gjort olika saker som vi så väl känner igen från vår egen tid. Så att det är uppenbart att det är ett rum som har använts väldigt mycket till andra funktioner också. Mm.
Och vad som är speciellt, tänker jag, under den här tiden som du har studerat är ju att inte minst europeer åker runt i världen, de upptäcker den kan man väl säga, men tar också med sig saker hem förstås, däribland växter. Jag vet inte om du med ditt skolade öga när du tittar omkring här på Rosendals trädgård där, nu är det ju mest äppelträd runt omkring oss här, men alltså vad var det för växter som kom att omforma Sveriges trädgårdar vid den här tiden?
Ja, man kan säga att en hel del av växterna som kommer in då kommer ju till exempel från vad man kallar för den nya världen, alltså från Nordamerika och i viss mån Mellanamerika, Sydamerika. Så där känner vi igen en del som kommer, och de kunde också komma så småningom till exempel från Asien, de kunde komma ner från Kap, Sydafrika och så vidare. Så de kommer från olika ställen och naturligtvis Medelhavsområdet och så också. Det jag har kommit att tänka på nu så här i efterhand, det blir ju så när man har skrivit något, så ser man det ju liksom lite när man tar ett steg tillbaks, att det är väldigt mycket av de grönsaker som vi odlar nu och frukt och bär och så, som vi känner igen från den tiden. Man hade kronärtskocka, man hade chili, det blev jag förvånad. Chili kan vi se i 1500-talets örtaböcker, de här tyska örtaböckerna. Så mycket av det tycker jag verkar liksom finnas på plats redan under den här perioden. Medan när det gäller prydnadsväxter så kommer det in otroligt mycket mer buskar och träd under 1800-talet, och då kommer de från länder som Japan och Kina som öppnar upp lite då, och det kommer lite grann på 1700-talet i Sverige men inte lika mycket, så då blir det mycket mycket mer prydnadsväxter att välja på under 1800-1900-talet, då väller det in, och det har det inte riktigt gjort under den här perioden. Vi har mycket prydnads, men det är inte alls på samma sätt, så det är väl en sån här skillnad jag har sett.
Men kronärtskockor säger du, och chili som jag förstår att jag har verkligen inte säkert gröna fingrar, men chili ska väl vara ganska lättodlat, va? Men lite sådär mind-wobbling ändå att tänka sig att vadå, Erik den 14 eller Karl den 9 eller någon skulle kunna liksom krydda sin mat med chili.
Ja, i princip. Jag kan inte säga att jag kan föra det bevis att just de hade det här i Sverige. Men vi kan se att vid samma tid så förekommer de i Europa och avbildas. Så att botaniker känner till dem. Mm.
Men Åsa, vi står ju nu alltså i Rosendals trädgårdar. På Kungliga säger vi ju fortfarande Djurgården. Mm. Och du skriver ju en del om just kungarnas eller högre ståndspersonernas betydelse för etablerandet av trädgårdar vid den här perioden som du studerar, och kanske inte minst drottningarnas då. Men vad är det som de här kanske rikaste och mäktigaste personerna vill med sin trädgård? Alltså handlar det kanske mest om att visa sin status så att man liksom vet hur man gör och hur en trädgård ska se ut, eller kanske snarare att man faktiskt vill använda den?
Jag tror att det är väldigt mycket att man vill använda den. Det blir ju en livsstil. Dels kan man äta saker som man måste odla själv. Man kan inte gå och handla, utan man måste liksom odla det själv. Mm. Så det möjliggör ett helt annat matbord som man kan ha vid festliga tillfällen och liksom visa att man... Ja, man kan njuta av, men också visa andra att man alltså har en viss nivå på sin konsumtion.
Mm. Och det exklusiva, lite mer exotiska, kommer ju tidigt också. Det är väl ungefär i samma tid under 1500-talet som till exempel i Stockholms absoluta närhet, det som idag är innerstan egentligen, så anläggs väl de här första orangerierna, man säger någonting annat på den tiden, tror jag, pomeransgården och sånt där, men alltså för citrusväxter och vinrankor till exempel.
Mm. Kanske... Det är lite osäkert om möjligen de kungliga, att det finns någonting på 1500-talet. Men antagligen är det först på 1600-talet. Det kan finnas det här som kallas för fikonkällar och så på de kungliga. Men inte egentligen någon annanstans, tror jag. Men när vi börjar få växthus, det är ju framförallt på 1600-talet. Botaniska trädgården i Uppsala som kallas Akademiträdgården, det är det som är Linnéträdgården idag. Där är ju bland det första, där Olof Rudbeck den äldre, som är den stora liksom, medicinprofessorn och botanikern på sin tid. Han gör ju avancerade växthus. Och sen blir det ju väldigt vanligt in på 1700-talet, så ska ju varenda liten herrgård ha ett litet orangeri eller kanske ett litet drivhus och sådär. Så att det kommer snabbt sen. Mm.
Vi måste prata mer om de här vetenskapsträdgårdarna, men först bara på temat kungar och drottningar då. För det skriver du också om, att å ena sidan är det ju kanske kungarna som tycks vara engagerade i att anlägga trädgårdar runt sina slott och herresäten. Men också drottningar, alltså Maria av Pfalz, Kristina av Gottorp, Hedvig Eleonora. Mm. Det här är internationella tjejer som kommer hit under 15, 16, 1700-talet med kunskap från sina trakter. Alltså, vilket inflytande har de egentligen i formerande av ett högre stånds trädgårdskultur i Sverige?
Ja, det är ju någonting som jag har velat undersöka lite, och ibland kommer man någon vart och ibland tycker man sig se, men man kan inte kanske riktigt säga direkt, men man kan ju sluta sig till att flera av de här kvinnorna som kom, de äktenskap på den tiden var ju så att säga arrangemang, just för att man skapade allianser och den, särskilt på 1500-talet så behövde ju verkligen den svenska kungamakt som var så ny och hade ganska låg status så att säga europeiskt, att gifta in sig med de här mer etablerade hoven. Och flera av de här kvinnorna kommer ju från sådana hov, inte minst Katarina Jagiellonica som ju alltid säger att vi vet väldigt lite om. Hon var väldigt religiös, hon var uppenbarligen väldigt förtjust i sin man, verkade som.
Polska.
Ja, men vi vet inte mer. Och hon kommer från Polen. Och Polen var ju ett jättesofistikerat stort hov. Av liksom det, verkligen ett intressant hov som också hade kopplingar. Där drottningen kom från Sforza-familjen, så var ju den som hade Leonardo da Vinci i sin tjänst nere i Milano. Så att där fanns en stark odlingstradition från Italien, och det fanns också en stark hovkultur där ju trädgårdar var en väldigt viktig del. Och jag... har ju tänkt ju då att hon måste ju haft med sig det här som ett slags kulturellt kapital när hon kom. Vi ser det inte så mycket i källorna, men vi ser det lite grann, och att hon betalar till exempel en räkning för Kungsträdgården och en stor växtleverans. Och hon och Johan verkade väldigt, Johan den tredje verkade liksom vara team. Så att jag tror att hon har lärt honom ganska mycket. Han var väldigt trädgårdsintresserad, men jag tror att det här var någonting de delade. Och vi ser spår av det. Så hon är ett sånt exempel. Och vi ser flera av de här drottningarna som är jätteintresserade. Och det är inte bara det att de vistas i de här miljöerna som man tänker sig. Utan de tänker ut dem, de planerar dem, de skaffar växter. De har det här med sig och de vill göra något.
Och jag tänker på det som du sa tidigare om detta med trädgårdens funktion, både som nytta och nöje. Mm. Och detta med trädgården som ett nöje då tycks ju ha varit alltid så betydelsefullt. Idag så talar vi till och med om trädgårdsterapi, men du skriver om Erik den 14 och hans Karin Månsdotter. Att även för dem verkar de börja etablera det här begreppet lustgård och lusthus i trädgården och sådär. Alltså det måste ha betytt någonting alldeles särskilt också för den tidens människor att vara i en trädgård.
Absolut, och det är det som är så kul, att man ser att det är så mycket som så att säga, man kan känna igen. Och just Erik den 14 var ju under perioder vad vi då skulle säga psykotisk. Alltså han lät ju mörda människor plötsligt när han kände sig hotad och så vidare. Men då kan vi också se att han då skriver till sina läkare och säger att nej, nu ligger jag ute i fält, men när jag kommer tillbaka så vill jag åka till Svartsjö och ympa fruktträd, och då vill jag att du ska vara med. Och han sprang i sin labyrint som man hade, så här trädgårdslabyrinten som kallas för Trojeborg, som man sportade, och så drack man öl efter, det ansågs vara liksom nyttigt. Det står i sådana tidens läkarböcker att man skulle dricka öl när man har sportat. Och det gjorde han ju ihop med sina läkare, och han var också väldigt mån, han hade en bror som heter Magnus som var psykiskt sjuk hela sitt liv, och han förnekade, när han hade gjort något väldigt konstigt vid ett tillfälle, Magnus, så förnekades han att gå ut, och tyckte hans läkare att han skulle vara inne. Och då säger Erik den 14, nej, jag insisterar på att han ska få gå ut i trädgården, för det är bra för honom. Så att det finns ju det här som vi själva nu känner igen som trädgårdsterapi och det här trädgårdhälsa. De idéerna verkar ju finnas då också, fast vi har en helt annan medicinsk kunskap, så finns det någonting där. Det tycker jag är spännande.
Ja, 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 och man känner ju verkligen igen sig när man står här i Rosendals trädgårdar under alltså Gravenstein äppelträdet här, och i en blomstrande prakt verkligen så här år, så mår man ju riktigt bra. Men trädgården verkar ju också betytt någonting för vetenskapsmän och kvinnor vid den här tiden som du studerar, och du säger ju att trädgården också har varit en bärare av idéer egentligen då, under den här tidmoderna tiden. Det här är också upplysningstiden. Alltså, vad gör egentligen vetenskapsmännen vid den här tiden med trädgården?
Ja, det som är så att säga, det stora är ju naturligtvis botaniken. För att botaniken är ju naturligtvis att man vill kunna växter, och det kan vara ju trädgårdssynvinkel, men det är ju väldigt mycket, växter var ju den praktiska medicinen. Så att säga, att om man skulle göra mediciner så gjorde man det av växter, kan man säga enkelt uttryckt. Och de har ju olika egenskaper, och det gäller ju att känna till dem. Så att man ger ut böcker väldigt fort efter att boktryckarkonsten kommer igång, så ger man ut örtaböcker som det kallades då ute i Europa, med massor, hundratals växter, och beskriver dem och vad man kan använda dem till. Och då avbildar man dem också väldigt noggrant, och det är ju viktigt att man kan känna igen den här växten så man inte tar fel växt. Så det är en sån här sak, och man har också vissa exemplar som man handkolorerar, och då gör man ofta det efter levande exemplar, och det visar man också. Det finns en Leonard Fuchs, gör en tysk läkare, han gör en bok med, där de har handkolorerat, och visar han i boken på en bild hur de sitter med ett levande växt och avbildar växten så att det ska bli precis rätt färger, för det är viktigt.
Så redan 100, kanske 200 år före Carl von Linné, som är så associerat med det här,
ja,
så sysslade man med detta i svenska trädgårdar, avbilda och vetenskapligt försöka förstå växter.
Och där, precis, och där kommer ju Linné in sen. Många försöker ju då också att det blir väldigt viktigt med namnen, inte bara hur växten ser ut, man måste ha namn. Och när man har såna här vanliga namn så kan man ju kalla en växt någonting i Halland och samma växt något annat namn i Skåne. Och det duger ju inte, utan man måste ha exakt. Och då jobbar många med det här att man ska ha det här vetenskapliga namnet som är latin. Och det är ju det Linné på något sätt etablerar sen, en modell som alla till slut accepterar. Så här kallar vi växter. Då blir det ju ännu mer precis. Och man kan säga att det här är verkligen den växten, och den ska se ut så här och så här. Så det är ju en del av så att säga den vetenskapliga framväxten av att man kan använda de här växterna på ett bra sätt. Både apotekare som ju gör mediciner själva och läkare som måste kunna de här sakerna. Och på det viset, trädgården är ju liksom ett laboratorium på det viset. Och de botaniska trädgårdarna är, som finns på alla universitet till slut, och de växer ju fram i den här tiden också i Europa. Att där experimenterar man, där jobbar Olof Rudbeck den äldre i Uppsala och sen Linné och hans efterträdare Thunberg, och prövar växter och kollar hur de funkar och sådär, för att man ska kunna odla dem. Så det är väldigt viktigt.
Samtidigt känner man ju det som har bäst koll på växterna är väl, och vi har några sådana runt omkring oss här också. Vi hör skottkärror dunsa förbi här lite grann, men alltså trädgårdsmästaren, vem var det då under de här 15, 16, 1700-talen?
Ja, en så kallad bra fråga. Det är också sånt här som många människor är ju svåra att komma åt historiskt. Det är ju det här att det förflutna är ju en väldigt stor väv, och sen har vi små titthål ner, och det är det som blir vår historia på något sätt. Där vi vet att det finns någonting att ta i, något dokument eller en bild eller någonting vi kan så att säga, bygga vår kunskap på. Och trädgårdsmästare har jag ägnat mig ganska mycket åt under årens lopp. Och man kan säga att på 1500-talet så är de ju, först är det ju personer som, det kan både vara från Sverige men det kan också vara utifrån, och de är framförallt på de kungliga trädgårdarna, de vi känner till. Och de utvecklar ju de här, både odlingsmässigt, formmässigt, på alla sätt, och är ju väldigt viktiga. De är ju möjliggörare för den som äger trädgården, hur intresserad man än är som herrman eller så, eller kvinna, så måste man ju ha någon som också kan make it happen på något sätt. Och det är det de, om de är duktiga, gör. Och ibland förstår man ju också att de är inte så duktiga, och då blir ju naturligtvis trädgårdsägaren väldigt frustrerad och tycker att det är väldigt jobbigt att det inte funkar, så att säga. Så att, men det är ju det här med, kunskap är ju en väldigt viktig resurs, så att säga, i trädgårdsgörande.
För någonstans kanske man inbillar sig att det här har varit kunskap som funnits genom mänsklighetens hela historia, kanske förmågan att ta hand om växter, förstå växter, ja, men få dem att inte dö till exempel. Men på dig låter det som att det är en, vid den här tiden då, alldeles speciell profession egentligen, en specialkompetens som börjar uppstå.
Precis det, att vi får olika, dels får vi ju apotekarna, de har ju funnits tidigare, men i Sverige så etableras de som ett, så att säga, riktigt skrå, och med vissa rättigheter och privilegier. Och vi har trädgårdsmästarna som börjar formas som en yrkesgrupp. Vi får så småningom på 1700-talet sådana som verkligen är trädgårdsarkitekter. Vi har arkitekter tidigare som börjar rita trädgårdar på 1600-talet, men avancerade trädgård på 1700-talet, där vi verkligen kan säga att här finns en kunskap också om växter och hur en trädgård fungerar över tid när man ritar sin plan. Vi har till exempel en special, trädgårdar blir ju så väldigt, i högreståndsmiljöer blir de så komplicerade och så speciella, för det är en sån status av trädgård. Så att då vill man ha en massa olika fontäner och dammar, och då måste vatten kunna transporteras runt överallt. Och då har vi en särskild grupp som heter fontenörer, som särskilt sysslar med det här med att försöka skapa tryck och få då fungera på rätt ställe och att det inte ska läcka och i olika stockar och så här. Så det är liksom en speciell vetenskap på 1600-talet som man också håller på med. Så att det är många konster i trädgården som ska till för att det här ska bli riktigt fint.
Det säger Åsa Arland, alltså hortonom, docent i agrarhistoria, universitetslektor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och vi ska lämna den här äppellunden för att leta upp Urban igen. Han har stämt träff med Maria Flink, trädgårdsantikvarie, författare och hedersdoktor vid Göteborgs universitet, för att tala mer om trädgårdens historia.
Ja, vi har letat oss ut bland äppelträd, låga, knotiga, lätt förvridna sådana som förhoppningsvis ger äppelskörd att fylla skafferierna med sen framåt höstkanten. Så här självhushållningens anda som ju har blivit aktuellt i våra dagar. Och Maria Flink, du skriver ju i det här bandet om just självhushållningens historia. Alltså, varför är den intressant att forska om eller skriva om?
Ja, om den inte hade funnits, då hade folk inte överlevt. Före mitten av slutet av 1800-talet, när det började finnas affärer och man kunde gå och handla allting, då fick man odla allting man behövde äta. Man fick odla alla fibrer, eller ha får, så att man fick fibrer till kläderna man skulle ha på sig. Man måste också hålla sig med virke till allting man behövde, både att elda för att laga maten, men också för att bygga alla redskap och alla byggnader man behövde. Så att man behövde vara väldigt inne på att ta vara på allting.
Alla samtida preppers våta dröm. När vi i våra dagar har konserver och torrvaror för ett par, tre veckor, då handlar det om att ha, ja, men i princip allt för hela året.
Ja, så att om det inte var på gång i odling så skulle det finnas i förråden. Och det kunde ju då vara både sånt som gick att torka, som äpplen eller lök, som då man valde sorter som charlottenlöksliknande, sånt som även kallas potatislök, som har väldigt bra hållbarhet. Man kan ha dem liggande i upp till 2 år. Men också såna mer ömtåliga varor som måste syras, som kål, inläggningar av gurkor, men även att man förvarade rotfrukter och annat i sand, i stukor som man då grävde ett hål i marken, fyllde det med torr sand, stoppade ner grönsakerna, fyllde på med mera sand och sen plockade man upp dem, täckte alltihopa med halm eller någonting sånt så att det inte skulle frysa ner. Och på så sätt så kunde man ju ha ett förråd utav olika grönsaker. Det räckte ju inte med att odla säd. Det är ju det som annars håller bäst. Utan man behöver ju också grönsaker och rotfrukter eftersom de innehåller vitaminerna. Och skörbrygg var ju till exempel väldigt vanligt förr. Men det finns ju då i vitkål till exempel och i syrade varor.
C-vitaminen?
Ja, och också lingon. Allmogen och bönderna och torparna, det de tog vara på för sig själv, det var lingon. Men andra bär, det plockade man för att sälja till damer på adelshushållen eller i städerna.
Och den här självhushållningen, det var vad jag förstår kvinnornas uppgift att sköta den.
Ja, i ett hushåll så var det hustrun eller hennes ställföreträdare, en hushållerska, som var ansvarig för allt som hade med mat och kläder och förråd att göra. Det enda som inte hörde dit, det var sädesförråden, för det var mannens ansvar. Också det som gällde skog. Men allting som gällde det som skulle ätas upp, det var kvinnan ansvarig för, att det antingen odlades eller att det köptes in när det var billigt och man kunde få bra kvalitet för gott pris. Men också att ta vara på att odla lin eller ta vara på fårull och se till att det blev spunnet och kläder vävda och andra textilier.
Men alltså, hur skilde sig då kvinnornas roller mellan olika klasser? För jag menar, det måste ju varit en milsvid skillnad mellan å ena sidan då backstugusittarnas kvinnor i ena änden till prästfruarna, för att ta ett exempel, i andra änden.
Ja, och det är storleken på hushållet som är den viktigaste faktorn, så att säga. Därför att en prästfru, hon skulle ju inte bara se till att det fanns mat och kläder för sitt eget hushåll. Och det kunde vara inte bara familjen, utan det kunde vara äldre släktingar, det kunde vara andra inneboende som man tog hand om. Men de skulle också ha så att de kunde skänka till de fattiga. De skulle ha mat till alla som kom som gäster och som skulle övernatta, oavsett om det var biskopen eller om det var en tiggare. Medan en backstugsittare, det kunde vara en ensam kvinna bara, men det kunde också vara en del av en familj. Där finns rekommendationer faktiskt att backstugsittare, de skulle inte satsa på att odla rovor, därför att rovor kunde man tigga. Eftersom bönderna odlade så stora mängder så kunde man få en säck rovor utan att det kostade någonting. Utan det rekommenderades istället och det tog som ett exempel en kvinna som hade odlat fröstockar. Det vill säga, hon tog vara på morötter, kålhuven och annat och sparade dem över vintern, tog ut dem på våren och odlade dem så att de blommade. Och sen tog hon vara på fröet och sålde. Och hon kunde försörja sig på det. Och då kunde hon ju få ut mycket mer i pris än om hon hade odlat bara morötterna för att äta direkt.
Men alltså, i vilken utsträckning engagerade sig ändå männen i det här arbetet? Var de helt osynliga i det här?
Det är lite olika på olika ställen. Och det har att göra med om någon del av kvinnornas arbete kunde säljas för pengar. Till exempel i Hälsingland eller i Halland och Västergötland, där man odlade lin och tog hand om ull som man sålde som textilier. Som i Hälsingland, där har man till exempel betalat skatten sedan medeltiden i lärft, alltså linnevävnader. Och då försökte familjerna ordna det så att kvinnorna kunde ägna sig så mycket som möjligt åt det som gav pengar. Det vill säga att väva linne och att odla linne och ta vara på linne och hantera fibrerna. Men då fick männen å andra sidan rycka in och göra vissa saker som kvinnorna brukade göra. Så att de kunde dela på arbetet i odlingarna. Männen kunde ta hand om korna och också, vilket de annars aldrig gjorde, men inte mjölka. För det är någonting som går igen överallt. Pojkarna kunde lära sig sticka, de kunde lära sig mocka och greja, men inte mjölka.
Det låter som att det var ganska hårda kvinnoideal, om man får uttrycka sig så, förknippade med den här verksamheten.
Ja, därför att om inte kvinnan var en duktig hushållerska, då blev ju hela hushållet lidande. Då kanske de inte överlevde om det blev en hård vinter.
Men det här förändrades ju i slutet av perioden. Ni skriver om ungefär 300 år i den här boken. Och i slutet av den här perioden så övergick ju den här självhushållningen successivt till marknadsodling, som du skriver om. Alltså, vilka konsekvenser fick det?
Där är det också lite olika. Men ofta är det så att så fort det kommer in pengar i spelet, då vill männen vara med. Så att I Norrland hade det, där rapporterade länsträdgårdsmästare och hushållningssällskapen att männen, de ville inte odla trädgård. Utan det var kvinnor, en sak för kvinnor, för män som ägnade sig åt det, de var lite konstiga. Men sen när det kom kvinnliga odlingskonsulenter, så att de ökade på och peppade kvinnorna för att odla mera, så att de började kunna sälja. Då kom det in pengar, då ville männen också vara med. Och det är ju samma sak, det är ju samma mönster som i de här textilodlingsområdena som kommer igen då. Så att när fruktodling till exempel blir en kommersiell odling på större herrgårdar i Mälardalen till exempel, eller i vissa andra områden, Skåne, då blir det männens område. Även om det tidigare hade helt varit kvinnornas. För då skulle det vara större odlingar, det skulle vara kommersiellt inriktat.
Och i den trädgården som vi befinner oss nu så ser vi omkring oss att här jobbar ju faktiskt både kvinnor och män. Och jag ser en grupp här som vi kommer fram till nu som också består av både kvinnor och män. Vi kommer tillbaka till Tobias Svanlid och Åsa och Jens här. Hur går det för er?
Ja, men vi står här, Urban och Maria, samlade under ett träd som påstås vara ett okänt körsbär. Ni som är experter på det här, Åsa och Jens, är det okänt för även för er? Det kanske är omöjligt att se vilken sorts körsbär det är bara för att titta på stammen så här, eller?
Ja, det är inte ens, det är inte ens bär på den ännu, så ja, det är det.
Det är söt körsbär, förmodligen ett fågelbär.
Se där, kvalificerad gissning i alla fall, tjejgissning. Men avslutningsvis då, vi kan nu avnjuta det här, ja det andra men också det avslutande av de här tre banden som skildrar den svenska trädgårdshistorien från forntiden fram till våra dagar. Alltså när vi nu går ut i våra trädgårdar anno 2025, vad vill ni hävda, liksom, i vilka fotspår kliver vi i då egentligen? Hur mycket har vi kvar inte minst från den perioden som ni studerar, Maria?
Ja, redskapen är faktiskt väldigt lika fortfarande.
Därför spaden? Att, ja.
Spaden finns ju med sedan medeltiden. Men sekatörer och sådana grejer och specialredskap, de uppstod under 1800-talet. Hmm. Så att, men det mesta av de redskap som vi använder nu, utom de maskindrivna såklart, de fanns ju redan på 1700-talet. Hmm.
Åsa, du pratade mycket om det här med att njuta i trädgården då på 15, 16, 1700-talet. Mm. Det är ju någonting vi uppenbarligen gör än idag.
Mm, absolut. Både odling och att njuta och vara i trädgården som rum, så att säga. Alla de här olika aktiviteterna gör vi ju precis nu också, precis på samma sätt. Det jag tänkte ta upp faktiskt var ju också det här med pallkragen. För pallkragen har uppenbarligen ungefär samma mått som de här när vi tittar på de gamla plankingärdade odlingsbäddarna på 1500-talets illustrationer. Så den är också en sak som vi känner igen om vi ska vara väldigt konkreta.
De har sett likadana ut i hundratals år?
Ja, ungefär.
Jaha, du har ju en bakom, det här räknas det som pallkrag egentligen med tulpaner i här.
Den är lite stor.
Den
kanske
var stor, precis. Vad skulle du säga då, Jens? Hur mycket är vi liksom, odlar vi i ett arv från äldre tider?
Jättemycket. Det som är nytt idag är att vi har en väldig massa grödor från Asien och Amerika och sådär. Om vi jämför med den perioden vi har skrivit mycket om, så är det så otroligt mycket mer grödor att välja på nu. Och sen är vi lite rädda för mänsklig latrin också, som man gödslade mycket med under den här tiden. Vi hittar latrinspår i alla liksom äldre odlingar, och det undviker vi gärna idag då, för att vi är lite rädda för det liksom. Men annars, jag tycker det mest spännande med det här är liksom också den här, hur trädgården samtidigt är så att säga en ekonomisk produktionsenhet för grödor och en plats för njutning. Och det fångar liksom människans dubbelhet i både så att säga överlevnad och det fysiska, kroppsliga eller medicinska eller vad man är ute efter, och det så att säga estetiska eller den konstnärliga sidan. Och det är det som gör trädgård och trädgårdshistoria till ett så här laddat ämne. Att det är just både det här nytta och nöje samtidigt.
Jag inbillar mig, Urban, för dig är det liksom bara nöje. För du har inte så gröna fingrar ju.
Nej, jag har en hustru som har det. Så det är bara nöje. Det är lite grann här som i den trädgården vi är nu. Där folk avnjuter trädgården utan att bidra ett skvatt till ett fortliv. Och det är lite grann min inställning till det. En hustru som älskar att fixa med det här. Men då tänker jag också så här. Det här mindfulness-tänket som vi idag gärna förklippar med trädgårdar. Man ska odla sin trädgård. Inte minst för att må bra
psykiskt, emotionellt, sådär. Hur mycket av det fanns historiskt? Var det, som i mitt fall då, även 2025, bara ett tvång under pina? Eller gick folk och odlade sin trädgård för att också må bra i det?
Det är ett väldigt svårt ämne att komma åt. Därför att, vad ska man hitta för källmaterial om det? Alltså, det är i stort sett bara personliga brev eller dagböcker som man hittade då. Och jag tittade ju bland annat på Årstafruns dagbok i mitt kapitel. Och där blir det ju helt uppenbart att hon ser trädgården både som en arbetsplats, men också som en plats att njuta, en plats för sällskapsliv. Så att mycket fester utspelar sig i trädgården. Men hon går också ut ensam och gungar på gungan eller sitter på någon bänk och dricker en kopp kaffe i smyg då, eftersom det var en period där kaffet inte fick importeras.
Men själva påtandet kanske också, även för Årstafrun och många andra äldre historiers trädgårdsarbetare, också har haft sånt här, som det väl är för många idag, terapeutiskt eller bara liksom mindfulness-syfte.
Ja, jag tror särskilt de som inte måste, utan man gör det därför, precis som vi gör nu. Vi gör det för att vi tycker att det är trevligt och roligt. Kan det vara roligt, och det är ju som vi talade om tidigare, att till exempel en kung som Erik den 14 på 1500-talet, att han använder det verkligen som terapi. Men det är naturligtvis därför att han måste inte. Han kan gå ut och impa för han tycker det är skoj. Eller han kan gå ut och påta jolo för det är skoj. Och då, det är ju där vi är idag. Annars så går vi ju bara och handlar våra grejer.
Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800 heter boken. Författarna heter Åsa Arland och Maria Flink och Jens Heimdal. Tack för att ni var med i Vetenskapsradion och historia härifrån Rosendals trädgårdar, alltså på Djurgården. Vad fint det har varit.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
En radiokanal där vi nu får nyheter. Klockan är 7.
Ekonyheter. En bil har kört in i en folksamling i staden Passau i södra Tyskland och 5 personer har fått föras till sjukhus. Det är oklart hur allvarligt skadade de är. Polisen har gripit en 48-årig man och enligt Passauer Neue Presse går det inte att utesluta att mannen medvetet körde in i folksamlingen. En flicka har skadats och förts till sjukhus efter en olycka på ett tivoli i Gustavsberg utanför Stockholm idag. Flickan ska ha fallit ur en åkattraktion när bygeln av okänd anledning gick upp. Polisen kommer beslagta åkattraktionen för teknisk undersökning och den person på tivolit som var ansvarig har tagits in för förhör. Det har brunnit i Konstakademins lokaler på Fredsgatan i centrala Stockholm under dagen. Ingen människa ska ha skadats och det finns heller inga uppgifter om att några konstverk skulle ha blivit förstörda. En del av konstföremålen har enligt statsminister Ulf Kristersson fått flyttas över till det intilliggande regeringskansliet under eftersläckningsarbetet. Vi ska till Värmland nu, där ska länsstyrelsen ha jobbat aktivt under en period med att försöka rädda de hotade sandödlorna. Och det är något som har gått bra enligt biologen Sven-Åke Berglind.
De höll på att dö ut under slutet på 90-talet och var ytterst nära. Så hade vi inte då skapat mycket större öppna miljöer för dem, då hade de varit utdöda. Ja, förmodligen samtliga populationer i Värmland idag.
Sven-Åke Berglind, biolog på Länsstyrelsen i Värmland. Som en del i att ge sandödlorna bättre förutsättningar så har Länsstyrelsen skapat flera stora öppna sandytor och glesat ut skogen kraftigt i ett område på Sörmån och på Brattforsheden. Men allt är inte frid och fröjd i områdena. Ett stort problem är fyrhjulingskörning.
Ja, det är i högsta grad förbjudet. Och vi kommer också polisanmäla det så fort vi ser såna här spår framöver. Och det är ett gissel på många ställen att man kör med fyrhjuling i terrängen, för det förstör så mycket både för djur och för människor som vill ha en slags lugn och ro och naturupplevelse.
Men behövs sandödlan verkligen då, kan man fråga sig.
Då skapar man bra miljö för sandödlan, de här fina halvöppna miljöerna, lite grann savannmiljö kan man kalla det för. Då är det väldigt många andra idag hotade arter som gynnas. Och dessutom är det ju schyssta, fina miljö för människor att ströva i.
säger biologen Sven-Åke Berglind vid Länsstyrelsen i Värmland. Och reporter i det här inslaget var Per Larsson vid P4 Värmland. Med det sätter vi punkt för Ekots 19 nyheter som presenterades av Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Så ska vi sända ett nytt avsnitt av vår podd som håller ett särskilt öga på kultur- och samhällsdebatten i Norge, Sverige och Danmark.
Ännu en ny vecka. Åsa Linderborg heter jag och jag har med mig Hilde Sandvik idag från Lillehammer och Kassan Preisler i Köpenhamn. Vi ska prata om kärnvapen i Norden, om Pride och lite annat. Vi får se om vi är överens eller om vi brakar ihop.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
La oss starte programmet med et smell. Skal Norden skaffe seg atomvåpen? For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofod. Han mener nå at det bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning i en nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette, Åsa. For hva er det Sverige holder på med?
Ja, alltså Sverige har ju en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon. Det här var ju Olof Palmes anthem. Sverige spelade en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt. Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen i Norden. Så vissa Sverige svikit oss och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Vad säger vi det om det, Danmark?
Jo, ja, det är ju riktigt. Alltså både vad heter det? Ja, Sverige och Finland har liksom ställt sig ett helt nytt sted i förhållande till atomvåpen. Och sådan är det ju också i Danmark. Alltså vi har ju lagt en samarbetsavtal med USA som har krävt en lag. Ikke? En lovændring, ikke? Og, fordi det er sådan en uopsigelig 10-årsaftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men i forbindelse med den aftale, så er Danmark jo også ændret sine formuleringer i forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben i Danmark. Det hedder derimod, at det skal være i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det er interessant, ikke? Men mere interessant synes jeg det er det her med at man nu ikke udelukker hverken at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også, men også at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt, ikke? Og i forbindelse med det så kommer jeg til at tænke på, at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju et atomvapenprogram redan 1948, om jeg minns rätt.
Ja.
Og sen så hade vi påbörjade där, utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt i Sverige där kärnvapen kritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat i det där.
Yeah.
Och Men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt i, Hassan. Yeah, sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen i Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte, så okej, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben i Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spilt? Selvfølgelig kommer detta på dagsorden nå, för hvis USA trekker sig ut och vi inte har de allierte att stole på, så är vi under en slags brittisk-fransk paraply då, kan du säga. Si. Det är väl 9 land i världen eller något sånt som har atomvapen. Och så är frågan, gör detta oss tryggare? Vi har haft i Norden en ganska så stark fredsmeglingstradition.
Mm.
Det er jo på en måte, på mange vis det Norden har stått for, og hatt ganske så stor suksess med. Og så kan man selvfølgelig ironisere over det, og det er ganske mye å si om det, men det har allerede hatt konsekvenser i verden. Og så tenkte jeg på det, altså vet dere noe av det første Doge og teamet til Musk gjorde da de flyttet inn i det hvite hus, vet dere det? Husker dere det?
Nei.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga